السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فوتشات رتويان الصحيح الترمذي كتاب الفتنة وفي استانة في فورا بكان في دلونا حديثا سبرتس دار بروفيتنا عليه الصلاة والسلام برترهم الدجال لحديث نواس بن سمعان Och det är också en hadith som finns återberättad i Sahih Muslim. Och vi stannade förra veckan vid stycket där vi talade om Isa alaihi salam och hur han kommer att komma tillbaka för att strida mot ett dajjal. Och jag tänkte nämna lite här vad Sheikh Albani rahmahullah nämner i hans bok om dajjal. Beträffande de autentiska haditherna om Isas återkomst. Vi nämnde att Isa alaihi salam kommer ner i Damaskus och han kommer att komma in i moskén precis när man har gjort iqama, och al-Mahdi ska då leda bönen, och när han ser Isa så vill han istället att Isa ska leda bönen, och då så säger Isa åt honom att nej, du kan leda bönen. Det här är en ära som Allah har gett till muslimerna, denna umma. Och en annan riwaya, man gjorde iqama till dig. Så Mahdi kommer då att leda dem i bön. Dagen därpå så kommer Isa a.s. däremot att leda dem i salat al-fajr. Och då muslimerna förbereder sig för strid och vässar eller slipar sina svärd och kallar till bönen, yani morgonbönen, tillsammans med Isa ibn Maryam, och han leder muslimerna i bönen. Och när han lyfter upp sitt huvud från ruku' så säger han sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida, qatala Allahu al-masih ad-dajjal, yani han gör du'a al-qunut. Ni vet du'a al-qunut som man gör i den sista rak'an i salat. Om man har ett stort problem eller katastrof så är det från islam att göra salat al-qunut. Så han gör dua att Allah azza wa jal ska döda al-Masih al-Dajjal och att Allah ska ge muslimerna seger. Och när de är färdiga med bönen och öppnar dörren till moskén så finner de bakom dörren Dajjal, och han har med sig 70,000 yahudi, 70 000 judar, som alla har broderade svärd. Och då så kommer Isa a.s. att börja jaga Dajjal. Så Isa a.s. vänder sig mot Dajjal med hans spjut. Och när Dajjal ser honom så kommer Dajjal att börja lösas upp. Hans kropp kommer att börja förstöras. Men Allah azza wa jal kommer att låta Isa a.s. döda Dajjal så att han får se hans blod på sitt spjut. Och Isa kommer att hinna ikapp honom vid Bab al-Ludd. Och som vi nämnde så ligger det nära till Al-Quds, nära Jerusalem. Och där kommer Allah azza wa jal då att låta Isa döda Dajjal. Och muslimerna kommer att vinna över al-Yahud. Och de kommer då att strida mot dem så pass att allting som Allah har skapat, där en yahudi försöker att gömma sig bakom, kommer att tala. Varje sten och träd, mur, djur, allting förutom al-gharqada. För det är deras träd som inte talar. Och allting annat säger ja Abdallah al-Muslim, hadha yahudi wara'i fata'al faqtulhu. Allting annat säger, o muslim, tjänare till Allah, bakom mig finns en yahudi, kom och strid mot honom. Ja. Det är också en intressant faida som vissa av våra shuyukh nämnde. Hadithen som nämner att muslimerna kommer strida mot judarna i Palestina. Den här hadithen var väldigt svår att förstå sig på. för kanske 100 år sedan. Då judarna var väldigt få i Palestina. Eller hur? De var minoritet. De var minoritet och levde under muslimerna. Och det var inte ens tanke på att de skulle kunna strida mot muslimerna. Så vissa ulema som, jag tror det var Sheikh Shinriti rahimahullah, nämnde att vi förstod oss aldrig på den här hadithen att muslimerna kommer strida mot judarna i Palestina. Men efter andra världskriget, när europeerna gav bort Palestina till judarna, gav bort ett land till ett folk som aldrig har varit där. Så, och de då kom dit och invaderade och dödade och slaktade vårt folk, så blev hadithen klar och tydlig att det här är ett krig som kommer att ske. Och bi-idhnillahi ta'ala så kommer vi ta tillbaka Palestina. Ja. Och sen så nämner Sheikh Albani rahimahullah att folk efter detta kommer leva i 7 år. Och det finns ingen, det kommer inte finnas något fiendskap mellan 2 stycken människor. Och Isa ibn Maryam kommer att leda muslimerna i enlighet med profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam. Han kommer vara en rättvis ledare som leder folket till det bästa. Och han kommer att kämpa för att sprida islam, bryta sönder korsen, döda svinen, och han kommer att ena folket till bönen. Han kommer inte acceptera någon jizya. Och folk kommer också att sluta ge sadaqa. Yani det finns typ ingen som tar emot sadaqa, för att folk lever så väl under denna tid. Och hat och fiendskap och avund kommer att försvinna från folk. Folk kommer att kallas till att ta rikedomar, men ingen vill ta emot dem. Utan att göra en enda sujud, för människorna är bättre än allt som finns på dunja. Och folkets kall kommer att vara ett och samma till Allah Rabbul Alamin. Och så sa också profeten alaihi salam, wallahi, eller vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer Ibn Maryam, yani Isa alaihi salam, att kalla till hajj. Alltså han kommer göra talbiya, som man gör när man är på väg till hajj. Eller hajjan av mu'tamiran. Han kommer att bege sig till hajj eller till umra. Eller att göra båda två. Ja. Och sedan så kommer Isa a.s. att komma till ett folk som Allah azza wa jall skyddade från Dajjal. Och Isa kommer att stryka över deras ansikten och berätta om deras nivåer i paradiset. Och medan de befinner sig i detta tillstånd så kommer Allah att uppenbara för Isa att jag har sänt vissa av mina tjänare som ingen har möjligheten att strida emot. Så sök skydd med mina tjänare uppe i berget. Och här går vi tillbaka till hadithen av Was ibn Sam'an, för det är exakt samma sak som nämns här. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarar efter det att muslimerna dödat Dajjal och hans armé, och islam är den rådande religionen, och folk har då levt i 7 år, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att uppenbara för Isa att han har sänt sina tjänare, en av hans skapelser som ingen har möjligheten att strida mot, och att muslimerna ska söka skydd i berget Tor. Och här finns en faida, en väldigt viktig faida, alltså lärdom. Och det är att om man inte kan strida mot en fiende, måste man ändå strida. Det här är viktigt, för ibland man träffar vissa khawarij och takfirion. Hos dem det finns inte att man kan inte strida. Det här med att den generella principen i islam att Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Kan man inte någonting så behöver man inte göra det. Utan man väntar tills man kan det och förbereder sig så att man kan utföra det. Hos dem finns det inte här, utan nej, spelar ingen roll om vi är 10 stycken, vi ska kriga mot världens största länder. Spelar ingen roll om vi har stenar, vi ska kriga mot pansarvagnar och drönare och allting. Är det här från islam? Nej. Och här har vi ett bevis. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger till Isa att jag har sänt dessa Ya'juj wa Ma'juj som ingen klarar av att strida mot. Så sök skydd i berget. Det kan hända, eller om det är så att du inte klarar av att strida mot en fiende, khalas, då behöver du inte strida. Så det är en väldigt viktig princip. För många, de är på det här att nej, men khalas, vi är 10 stycken, vi är 20 stycken, spelar ingen roll. Vi måste strida. Jihad är wajib. Now, jihad är wajib, men salah är också wajib. Men salah har också villkor, eller hur? Du måste ha wudu, du måste stå mot qibla, tiden för salah måste ha gått in och så vidare. Så samma sak här, jihad har också villkor. Och ett av villkoren för jihad är att man är förberedd. Det kanske inte behöver vara att man är exakt likadan som fiende, men åtminstone att man har tillräckligt med styrka och vapen, att man har någorlunda chans. Så här är i alla fall ett väldigt starkt bevis mot detta. Och då så skickar Allah subhanahu wa ta'ala Ya'juj wa Ma'juj. Och de är, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, min kulli hadabin yansilun. De väller fram från alla höga platser. De springer och väller fram från alla höga platser. Och när de första av dem går förbi Buhayrat al-Tabariya, en liten sjö i Sham, så börjar de dricka dess vatten. Och när den sista av dem springer förbi, så säger han att det fanns förut vatten här en gång i tiden. Och sedan kommer de att förflytta sig och välla fram tills de kommer till ett berg i Beit el-Muqaddasi, yani i Palestina. Och där kommer de att säga, vi har dödat, alltså Ya'juj och Ma'juj kommer att säga, vi har dödat alla på jorden. Låt oss nu döda de som finns i himlen. Eller de har, Allah har en väldigt låg intelligens, eller så har de ett enormt storhetsvansinne. Så de säger då att vi har dödat alla på jorden, låt oss döda alla i himlen. Och då börjar de att skjuta upp sina pilar mot himlen. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta deras pilar komma tillbaka ner, nerblodade kommer de komma tillbaka från himlen. Och det här är en fitna, det här är en prövning för dem. Och de kommer att omringa Isa ibn Maryam a.s. och hans sahaba, yani muslimerna. Yani Isa och muslimerna kommer befinna sig uppe på berget. Och runt berget så kommer Ya'juj och Ma'juj att omringa dem. Så pass, profeten a.s. sa, så pass att ett tjurhuvud, tjurens huvud, kommer den dagen att vara mer kär till dem än 100 dinar är kärt till er idag. Yani, vad menas med detta? De är omringade på berget, kanske inte finns någon mat, finns ingen dryck. Och någonting så värdelöst som ingen ens äter idag, som ett tjurhuvud. Det är ingen delikatess, det är ingenting som folk går och köper. Någonting sånt, att bara äta den, yani, skulle vara mer kärt än 100 dinar. Det betyder att folk är desperata. Folk är väldigt hungriga. Och då så kommer Isa ibn Maryam att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala och muslimerna, yani de kommer att göra dua. Att Allah subhanahu wa ta'ala ska hjälpa dem. Och då så skickar Allah subhanahu wa ta'ala en slags larv på Ya'juj och Ma'juj, yani en sjukdom som gör att de alla kommer att dö på en gång. Och när Isa alayhi salam och muslimerna går ner, så finner de att dessa lik täcker hela jorden. Deras stank och rester och sånt ligger överallt. Och då så vänder sig Isa alayhi salam återigen med muslimerna till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så skickar Allah subhanahu wa ta'ala en sorts fåglar som är enorma, som har en väldigt tjock hals, som kommer att bära bort dessa lik och kasta dem i en slags öppning, jorden, någon öppning i jorden, där de då kommer att slänga dessa lik. Och då kommer muslimerna att ta Ya'juj och Ma'juj vapen, yani deras pilar, pilbågar, spjut och liknande. Och profeten sa alaihissalam, de kommer att kunna använda dessa i 7 år. Det är så mycket vapen, lämnar de efter sig. Och sen så skickar Allah subhanahu wa ta'ala, alltså direkt efter detta, när de har dött, så skickar Allah subhanahu wa ta'ala ett regn. Ett regn som kommer att drabba alla hus. Wabar wa madar, det betyder alla hus i staden och alla husen på landen. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att tvätta jorden. Och den kommer att bli som spegelren. Och det kommer sedan att sägas till jorden, låt dina frukter och växter komma ut. Och låt din välsignelse komma tillbaka. Och den dagen kommer en hel grupp med människor att kunna äta från ett granatäpple. Och de kommer att kunna ta skydd under dess skal. Yani, här kommer någonting otroligt att ske. Allah Azza wa Jal kommer att låta jorden få tillbaka sin baraka, sin välsignelse. Och frukterna kommer på den dagen att bli otroligt stora. Så stora att en hel grupp av människor kan äta och bli mätta på ett enda granatäpple. Och ni vet idag att granatäpple är typ som en stor apelsin eller någonting sånt. Men då kommer det att bli så stor att folk till och med kan ta skugga under dess skal. Och han sa sen också och nämnde liknande exempel. Att folk kommer att kunna mätta sig på mjölken som kommer från djuren. Ja. Att en hel grupp med människor kan dricka från kamelens föl. Alltså de här spenorna kommer att fyllas med otroligt mycket mjölk. Och en hel kabila kommer att kunna dricka från kon som mjölkas, eller en ko som mjölkas. Och en hel grupp från en kabila kommer att kunna dricka från mjölken av ett får. Och medans de befinner sig i detta tillstånd så kommer Allah att skicka en vind som kommer att ta de troendes själ. Och då kommer bara resten av folk att finnas kvar. Och de kommer att para sig så som åsnor parar sig på gatan. Och det är på dem som domedagen kommer att infalla. Ja. Och det nämndes också i vissa andra hadither att under denna tid när Isa a.s. styr över muslimerna så kommer han att styra över dem i 40 år. Han kommer att styra över dem i 40 år. Och vissa säger här att igen, 40 år efter hans återkomst. Och andra säger att nej, 7 år som nämndes i andra hadithen. För när Allah tog upp honom så var han hur gammal? 33. Plus 7 blir 40. Så då är han på jorden i 40 år. Så Allah alam, antingen är han på jorden i 7 år eller i 40 år. Och sen så sa profeten al-Islam att han kommer att dö och begravas och muslimerna kommer att be över honom. Ja. Och här nämndes också då att efter det att muslimerna har levt på jorden i det här goda tillståndet under profeten Jesus styre så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skicka den här vinden. Den här vinden som kommer att ta de troendes liv. Och det nämns att den här vinden är en kall vind som kommer att komma från Sham. Som kommer att ta de troendes själ. Men det finns ingen människa kvar på jorden som har så lite som en atomsvikt av iman i hjärtat. Förutom att Allah kommer att ta hans liv. Även om han skulle vara i den djupaste grottan i ett berg så kommer denna vind att komma in och ta hans liv. Och endast de värsta av folk kommer att finnas kvar. Folk som inte känner till gott och ont. Och shaitan kommer att komma till dem och kommer att säga till dem, ska ni inte lyda mig? Och då så säger de, vad är det vi ska göra för någonting? Och då så beordrar han dem att återigen börja dyrka statyer. Och det är de som då kommer att para sig som åsnor på gatan. Och det är på dem som domedagen kommer att infalla. Och det här är också det som vi nämnde när vi talade om det här med den segerrika gruppen. Kommer ni ihåg det? Ta'ifat al-Mansura. La yazalu, aw la tazalu ta'ifatun min ummati. Det kommer att finnas en grupp från min umma som är segerrik på sanningen. De kommer inte skadas av dem som trotsar dem eller de som sviker dem. Hatta ya'tiya amrullah. Tills det att Allahs beordring kommer. Vad är Allahs beordring? Det är den här vinden. Än i folket av sanningen finns kvar tills dess. Och inte att de finns kvar till domedagen. För det finns det här tomrummet. Än i mellan den här vinden och domedagen. Där endast de värsta människor finns kvar på jorden. Ingen muslim finns kvar på jorden. Och Allah kommer att ta upp varenda koranvers. Och ingen på jorden kommer att säga Allah, Allah. Så att det är... Yani, de troende finns kvar till den tiden. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Författaren säger här i kapitel 60: Ma ja'a fi sifati ad-dajjal. Vad som har berättats beträffande beskrivningen av ett Dajjal. Beskrivningen av antikrist. Och där berättar Ibn Umar från profeten a.s. att han frågade som ett Dajjal. Och då så sa profeten a.s. Ala wa inna rabbakum laysa bi'a'war. När profeten Muhammad a.s. frågade som Dajjal så sa han att sannoliken så är er herre inte enögd. Och Dajjal kommer att vara enögd. Hans högra öga ser ut som en utåtstickande vindruva. Och den här hadithen, Sahih, den finns i Bukhari och i Muslim. Så här nämndes då profeten Muhammad al-Islam, det som vi också har indikerat på tidigare. Att Dajjal kommer att vara blind på ena ögat. Och hans högra öga kommer att vara liksom lite utåtpekande. Och vissa nämner också att ögat är, vad kan man säga, livlöst. Det har förlorat sitt ljus. Har ni sett folk ibland som har som ett vitt öga? Typ någonting sånt kommer han att ha. Så han är blind på ena ögat. Och även har det nämnts i vissa hadithier att det andra ögat, alltså det vänstra ögat, också är defekt. Så båda hans ögon finns det fel på. Men han kan se med ena ögat. Och då så sa profeten al-Islam att vet och känn till att er herre inte är enögd. Och det här som vi nämnde är ett av de starkaste bevisen på att Dajjal, alltså antikrist, är en falsk profet och en falsk gud. Han kommer ju försöka ljuga och säga till folket att han är Allah, att han är Gud. Och vi vet Allah, allihopa, att Allah subhanahu wa ta'ala är perfekt och fri från alla brister. Och Allah är ingen människa. Och Allah azza wa jall har inga defekter eller handikapp. Och denna hadith bevisar också att Allah subhanahu wa ta'ala har två ögon som passar hans majestät. Och som vi nämnde tidigare, beviset på att den här mannen inte är någon gudom är att han inte ens kan fixa sina egna ögon. Hur ska en person, eller hur ska någon ha skapat alla människor med två ögon och sen komma till jorden missbildad med ett öga? Det låter ju, eller det är ju helt fel, och det är ett bevis på att han är en falsk gud. Att han är en lögnare och en bluffare som man absolut inte får följa. Och det nämns också här i förklaringen, som det nämndes i vissa andra hadither, att Dajjal är kort och hjulbent. Han är kort och hjulbent. Han har inte bara en missbildning utan han har flera saker. Han är kort och han är missbildad och hans hår är väldigt stort. Och sist men inte minst så står det kafir i hans panna. Det står då icke-muslim i hans panna. Så att saker och ting är väldigt tydliga för dem som Allah subhanahu wa ta'ala vill skydda från ett Dajjal. Ja. Sen så nämner författaren kapitlet att Dajjal inte kan gå in i Medina. Vi nämnde ju att Dajjal kommer förflytta sig över hela jorden. Han kommer förflytta sig över hela jorden förutom Mekka och Medina. Och här berättar då författaren hadith Anas radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ya'ti Dajjal al-Madina." Dajjal kommer att komma till Medina och han kommer att finna änglar som vaktar Medina. Så varken Dajjal eller pesten kan gå in i Medina med Allahs, yani inshallah, med Allahs vilja, så kan varken Dajjal eller pesten komma in i Medina. Så han nämnde att Dajjal inte har möjligheten att gå in i Medina. Och inte heller i Mekka. Nej, han kommer under de 40 dagar han är på jorden att röra sig över hela jorden väldigt snabbt. Men han kan inte gå in i Mekka och Medina. För att Allah subhanahu wa ta'ala har satt änglar som vakar över Medina. Och det nämndes i en annan hadith att Medina kommer på den dagen att ha 7 vägar in. Det kommer att finnas 7 huvudvägar in i Medina. Och vid varje väg står det 2 änglar med dragna svärd. Som då skrämmer Dajjal från att närma sig Medina. Ja. Och sen så nämner han en till hadith i samma ämne. Och det är hadith Abu Huraira radiyallahu anhu. Att profeten Muhammad a.s. sa: "El-imanu yamani. Wal-kufru min qibal al-mashriq. Was-sakinatu li ahli al-ghanam. والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر." Här så sa profeten a.s. iman kommer från Yemen och kufr, otro, kommer från öst. Och sakina, frid, finns i folket som vallar får. Och högmod och skryt finns i de högrustade, folket av hästar, folket av webbar, eller de som bor på ute i öknen. Ya'ti al-Masih, yani Dajjal. Dajjal kommer att komma, och när han vänder sig då mot Medina så kommer han att slå läger bakom berget av Uhud. Och änglarna kommer sedan att vända honom mot Sham, och där kommer han att gå under. Ja. Så i denna hadith så sa profeten a.s. al-imanu yamani. Iman kommer från Yemen. Iman kommer från Yemen. Och det finns flera hadither där profeten a.s. prisar folket av Yemen. Och som ulema här nämner finns lite olika tolkningar. Vilka är folket av Yemen? Vissa försökte säga att det är folket av Mekka. Vissa försökte säga att det är vissa av sahaba, al-ansar och så vidare. Men alla, det är korrekt att det här syftar på folket från Yemen, yani från de södra delarna av den arabiska halvön. Är det alla från Yemen fram till domedagen, eller är det vissa från Yemen? Självklart är det inte alla från Yemen som faller in under denna hadith, men de har i alla fall en dygd. Yani vissa tider och yani vissa av dessa folket från Yemen har då dessa goda egenskaper. Och speciellt under profeten Muhammeds tid a.s. så kom det väldigt, väldigt många bra muslimer från Yemen. När muslimerna skulle kriga mot al-Furs, mot Persierna, så kom många av de stora arméerna från just Yemen. Och det kom många nobla ulema från Yemen, som till exempel Uwais al-Qarni. Och det är enligt många lärare den bästa från tabi'un. Den bästa av dem som levde efter sahaba. Och så vidare. Så mycket khair har kommit från Yemen. Och det berättas också i Bukhari och i Muslim att profeten Muhammad a.s. sa: "Atakum ahlul Yemen, hum araqqu af'idatan wa alyanu quluban, al-imanu yamani wal-hikmatu yamaniya." Här så sa profeten a.s. Folket av Jemen har kommit till er. Det är de som har de lättaste och mjukaste hjärtan. Iman kommer sannoliken från Jemen och vishet kommer från Jemen. Mashallah. Vilka vackra ord för folket av Jemen. Mashallah. Att de har väldigt mjuka och snälla hjärtan. Och det här som handlar om någonting man finner även idag. Att när man träffar folk från Jemen är de oftast väldigt ödmjuka och simpla av sig. Medan folk som kanske kommer från andra länder är mer stränga, hårda och kanske högmodiga och så vidare. Vilket är egenskaper som man sällan finner hos folket i Jemen. Även idag. Ja. Och profeten al-Islam pekade också mot Jemen och han sa al-imanu yamani hahuna. Iman kommer att komma från Jemen, från detta håll. Ja. Så profeten al-Islam sa här att al-imanu yamani. Iman kommer från Jemen. Wal-kufru min qibal al-mashriq. Och otro kommer från öst. Och vi gick igenom dessa hadither förut, eller hur? Som talade om att ondskan kommer från öst. Visst fanns det ett kapitel om det? Där profeten Muhammad a.s. vände sig mot öst. Alltså mot Irak. Och mot Iran. Och han sa, därifrån kommer ondska. Därifrån kommer Satans horn att gå upp. Därifrån kommer ondska och Satans horn att gå upp. Yani, shaitan kommer att få otroligt mycket följare från det här hållet. Och han kommer att få otroligt mycket inflytande i de här länderna. Och det finns också många liknande hadither. Och profeten nämnde också att från domedagens tecken är att al-fitna, ondska och prövningar kommer just från öst. Och ulema nämner ju detta som en profetia som blev sann. Då vi finner att nästan all ondska och alla sekter kom just från de här länderna. Först på profetens tid alaihissalam, vem var det som var i Iran och vad hade de för religion? Är det någon som vet? Nej, de som dyrkade elden. Och det var, yani, de har från den värsta formen av kufr, där man dyrkar elden. Så värsta formen av kuffar, en ondska och shaitans följare och djävulsdyrkare. Och sedan även efter erövringarna så kom mycket ondska från de här länderna. Till exempel den första fitnan i islam som var mordet på Uthman radiallahu anhu. De som mördade honom kom just från Irak. Sedan kom också Khawarij från Irak. Och sen kom al-Jahmiya och al-Mu'tazila och al-Qadariya. Och alla dessa vilseledda sekter kom just från det här hållet. Och sedan Rafida och kommunismen kom också från öst. Och sedan innan domedagen kommer också Dajjal och Ya'juj och Ma'juj att komma från det här hållet. Och tatarerna som krigade mot muslimerna kom också från det här hållet. Så kortfattat, nästan all ondska i den här umman kom från öst. Men som sagt var, det betyder inte att alla som kommer från Irak eller Iran är onda. Alhamdulillah, vi har många fina bröder som kommer därifrån. Och genom islams historia har det funnits många stora lärda och fromma människor som kommer därifrån. Men det vill säga att det finns mycket folk av fitna. Och det kan man bara se idag, kolla på nyheterna vad som händer i Irak och Iran och så vidare, så finner man en otrolig katastrof, yani. Och ett folk som verkligen är involverade i all form av fitna. Ja. Så profeten al-Islam sa att al-kufr kommer då från öst. Och as-sakina, frid och lugn finns i folket som vallar får, eller folket av får. Och då så säger många ulema att det här är en utmärkande egenskap för folket av Jemen. Att Jemen var mer kända för att de vallade får. Medans araberna på den arabiska halvön var mer kända för att de hade kameler. Och därför så sa profeten alaihissalam att högmod och skryt finns i de högljudda. Yani, och i andra hadither, de som har hand om kamelerna. Yani, beduinerna från Irak och de som kanske också finns då på arabiska halvön. Att de har de här mera stränga och hårda egenskaperna. Och det är också någonting man kan se. Att den som vallar får en väldigt lugna. Har ni sett ett våldsamt får någon gång? Jag har aldrig gjort det. Ja? Finns det inga våldsamma får jag känner till. Men en kamel är väldigt hård och sträng. För att ta hand om en kamel krävs otroligt mycket tålamod och hårdhet och så vidare. För kamelen kan vara väldigt, väldigt jobbig. Som Ahl-Somal också känner till. Ja? Att kamelerna kan vara jättejobbiga. Och därför folk som hela tiden handskas med kameler, ja, ni blir väldigt hårda och stränga. Och det här kunde man se när man var i Saudiarabien, att många beduiner var extremt hårda och stränga och kalla och så vidare. Och så, ja, ni svåra att handskas med. Att det finns det här. Och ibland tyvärr också vissa är väldigt högmodiga. Men inte alla. Men det finns i alla fall, de här egenskaperna tyvärr finns. Precis så som profeten Muhammed sa, sallallahu alaihi wasallam. Och han nämnde också då profeten alaihissalam att Dajjal kommer att komma bakom Uhud. Tills det att änglarna vänder honom bort till Sham och där kommer han att gå under. Ja. Så han nämndes att Dajjal kommer då att slå läger bakom Uhud. Och Uhud är ett berg som ligger vid utkanten i Medina. Ett berg som också har nämnts i många hadither. Och ni känner också till slaget av Uhud, eller hur? Det andra slaget i islam, det stora slaget när kuffar försökte attackera Medina. Och muslimerna då försvarade sig och det blev ett stort krig vid Uhud. Och många av sahaba dog som martyrer och blev begravda bredvid Uhud. Och fram tills idag så ligger gärna den här platsen kvar, Shuhada Uhud. Och det är då ett väldigt stort berg som profeten alaihissalam ibland också använde som en liknelse. Han använde berget Uhud som en liknelse på belöning. Då han sa att den som ber salat al-janaza får lika mycket hasanat som en qirat. Och en qirat är lika mycket som berget av Uhud i hasanat. Mashallah, är nästan 100 meter högt och flera kilometer långt. Och sen under jorden också. Så mycket hasanat får du om du ber en janaza. Om du sen följer med till begravningen tills man jordfäster personen, så får du två qirat, två som berget av Uhud i belöning. Ja. Och det har också nämnts att det är ett berg av Jannah. Det är ett berg som älskar oss. Och när profeten Alisam gick upp på Uhud och berget skakade till och han stampade till och han sa: stå still Uhud, för på dig finns två martyrer och en siddiq, yani Abu Bakr, Uthman och Umar radiyallahu anhu. Det finns många, många hadithier i alla fall om berget Uhud. Så när Dajjal kommer till Medina så kommer han inte kunna gå in i Medina. Utan han möts då av dessa änglar som vaktar Medina. Och han kommer då att slå läger med sina tält bakom berget av Uhud. Och det som inte nämndes här i hadithen är att han kommer istället att skaka på jorden. Han kommer skaka på marken så att varje hycklare, man eller kvinna från Medina, kommer att gå ut från Medina för att söka skydd hos Dajjal. Och det är den dagen som kallas för Yawmul Khulas, dagen av rening. Den dagen då Medina kommer att renas från allting ont. Och endast till Mu'minun kommer att vara kvar i Medina. Så den dagen kommer att vara väldigt svår också. Och det nämndes i Sahih Muslim att profeten Muhammed sa alaihissalam att de flesta som beger sig ut från Medina till Dajjal är kvinnor. Så pass att vissa män kommer att typ låsa in den dagen, låsa in eller kedja fast sina kvinnor i rädsla för att de ska ge sig ut till Dajjal. För vissa kvinnor är svagare i sin religion och kanske mer yani, rädda för döden och liknande saker och tror att de ska få skydd hos honom och kommer då att skynda sig ut till honom. Ja. Och sedan så kommer änglarna att vända Dajjal mot Sham. Yani, för de vill att det är på den, yani de vet att det är på den platsen som han kommer att dö. Så Dajjal kommer då att skrämmas iväg och bege sig mot Sham. Och där kommer han att dödas av Isa alaihi salatu wassalam. Och sen nämner författaren två hadither till som vi kan ta innan vi avrundar här. Kapitlet, vad som har nämnts att Isa ibn Maryam kommer att döda Dajjal. Och som Sheikh Abdul Muhsin alltid brukar säga, يقتل مسيح الهداية مسيح الضلالة. يقتل مسيح الهداية مسيح الضلالة. Att مسيح الهداية, yani مسيح är då ett namn på Isa a.s. som sägs komma från ordet mesh, att stryka. Då Isa a.s. strök över folk och biidhnillahi så blev de friska. Så han kallas för مسيح الهداية. Yani مسيح, messias av vägledning. Kommer att döda messias av villfarelse. För Dajjal kallas också för messih, ad-Dajjal. Och Isa kallas för el-messih också. No. El-messih, Isa ibn Maryam. Så, vem är det som dödar ad-Dajjal? El-messih, ibn Maryam, alayhi salatu wassalam. Så han nämndes då i en sahih hadith att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa يقتل ibn Maryam ad-Dajjal bibabi ludd. Ibn Maryam kommer att döda Dajjal vid porten till Ludd. Och det här har vi berättat om tidigare. Och han nämner också här hadithen från Qatada där han sa att han hörde Anas radiallahu anhu säga att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa det finns ingen profet förutom att han varnade för Dajjal. Han varnade sitt folk för den enugde lugnaren. Sannoliken så är han enugd och er herre är inte enugd. Och det står kafara mellan hans ögon. Ja. Och denna hadith kanske inte direkt är relaterad till rubriken, men den handlar också om ett Dajjal. Och som vi också nämnt här tidigare, att varje profet varnade för ett Dajjal. Är det någon som minns varför profeterna innan Muhammad al-Islam varnade för Dajjal trots att Dajjal inte skulle komma bland deras folk? Genom vad var nyttan av att varna folket för Dajjal när Dajjal inte skulle komma i deras tid? För de visste inte när Dajjal skulle komma. Det var en kunskap som alla höll dold. Som kunskapen om domedagen. De visste inte, utan de visste bara att Dajjal ska komma när Allah har. Men han kom inte under deras tid. Och Muhammad al-Islam fick veta att han kommer att komma i hans umma. Och därför fick han också mera kunskap om Dajjal. Och varnade oss för Dajjal på ett sätt som ingen annan profet har varnat. Som han sa i hadithen, jag kommer att beskriva honom på ett sätt som ingen annan profet har beskrivit honom tidigare. Ja. Och sen så går författaren in på nästa kapitel som är väldigt långt. Och det handlar om Ibn Sayyad. Och det var en man som levde under profetens tid, alaihissalam, som också var en form av Dajjal. Alltså han var en lugnare. Och var han den riktiga Dajjal eller var han inte Dajjal och så vidare, kommer vi inshallah tala om i nästa lektion. Vi kan ställa en fråga till er. Jag tror vi har nämnt den innan vi avrundar för att se vad ni minns. Vi har nämnt ungefär 5 eller 6 saker som skyddar från Dajjal. Kan ni räkna upp de här sakerna? Nej. Att om man måste konfrontera honom så ska man läsa de 10 första verserna från Surat al-Kahf. Nej.
Att man läser du'an i sista delen av
dagen. Ahsant. Al-isti'adha, att man söker skydd från ett Dajjal. Så som profeten har lärt oss alaihissalam, som det finns i Sahih Bukhari, att när man ska avsluta sin bön så söker man skydd från 4 saker. Och en av de här sakerna är att man söker skydd från fitnat i Messih al-Dajjal. No. Så nu har ni nämnt 2 saker. Vill ha någon annan? Inte samma folk? Jalla, jalla. Ingen annan kan? Vad ska ni göra när Dajjal kommer? Ska ni se, vi vet inte. Ja, ni är shabab,
vad
känner
du? Om man ser han så ska man fly från honom.
Nej, om man inte bara ser honom, om du hör om honom, fly från honom och gå inte nära honom. Håll er borta från honom. Säg inte, jag ska bara gå och kolla på honom. Jag ska bara se vad han gör. Jag vet att det är Dajjal, jag kommer inte följa honom. Nej. Profeten Muhammad alaihissalam sa, den av er som hör om Dajjal ska hålla sig borta från honom. För en person tror att han är stark muslim och går till honom, och när han ser hans yani, saker som han gör, så kommer han att följa honom. Taib, vad ska man mer göra för att skydda sig från Dajjal?
Finna sig
Lä. Vart står det att Dajjal inte går till Shem? Nej. För folket i Shem kommer också prövas med Dajjal. Mahdis armé kommer att bli omringad av Dajjal i Shem. Men du är nära. Bara Medina? No. Att bo i Mekka eller Medina skyddar också från Dajjal. Att bo i Mekka och Medina skyddar från Dajjal. Och vi har också nämnt att profeten Muhammad al-Islam i flera hadither uppmanade muslimerna att bo i Medina. Men här är också en viktig sak som Sheikh Albani tar upp i den här boken om Dajjal. Det är att är du inte en stark muslim, är du en svag människa som har mycket tvivel i din tro, så hjälper det inte att bo i Medina. Varför? Vi nämnde det idag. För när Dajjal kommer och gör den här jordbävningen, då får folket av tvivel skräck och springer ut till Dajjal och tror att han ska skydda dem. Och tror på honom. Och följer honom. Så vad har det gynnat dem att de bor i Medina? Ingenting, eller hur? Och därför så finns det en väldigt fin berättelse att tror Abu Darda skrev till Salman al-Farisi. Och ni vet, det var hans bror. Profeten gjorde brödraskap mellan dem, alaihissalam. Och det här var efter profetens bortgång, alaihissalam. Så hade då Abu Darda flyttat till Sham. Han var där och gjorde jihad fi sabilillah. Så Abu Darda skrev ett brev till Salman. An halumma ila al-ard al-muqaddas. Kom och skynda dig till den välsignade marken. Den välsignade platsen, alltså Sham. Och då så svarade Salman till honom. Han skrev många fina saker, men bland det han skrev var att innal arda la yuqaddisu ahadan innama yuqaddisu al-insan amalu. En person blir inte helig på grund av att han bor på en mark, utan det som gör honom helig är hans gärningar. Spelar ingen roll om du bor yani så nära Mekka du kan komma, nära moskén i Mekka du kan komma. Det gör inte dig till en wow, en helig person. Eller hur? Utan det som gör dig till en person som är älskad av Allah subhanahu wa ta'ala, som är nära till Allah, är dina goda gärningar. Kom ihåg detta. Du kan bo, inte vet jag, i Alaska och vara den bästa muslimen. Och någon kan bo i Mekka och han kan vara den sämsta muslimen. Förstår ni? Eller sämsta människan. Finns idag munafiqun. Folk som kanske inte ens är muslimer. Som bor i heliga städer. Så att det räcker inte bara med att säga att man bor i Mekka eller Medina. Men självklart så är det någonting som skyddar. Förstår ni? Precis som man säger till exempel en person har på sig skottsäker väst. Det skyddar inshallah, men inte till 100%, eller hur? Alla, man kan ändå bli skjuten och ändå dö. Men i alla fall, det är ett skydd. Taib, vad har vi mer? Vi har två saker kvar som skyddar från Dajjal.
Kunskap om
tawhid. Nej, ahsant. Och det är från de viktigaste. Kunskapen om tawhid. Kunskapen om Allah subhanahu wa ta'alas asma wa sifat. Allahs namn och egenskaper. När du studerar Allahs namn och egenskaper. Och du förstår att Allah finns det ingen som liknar. Allah är perfekt. Allah har inga brister. Allah azza wa jalla är så otroligt mäktig. Och så vidare. Och du förstår hans namn och egenskaper. Finns ingen chans att du kommer att tro på Dajjal. Och den sista saken som kanske inte är en riktig punkt, men det kan nämnas. Och det var det som profeten Muhammad som sa: Ya ibadallah uthbutu. När Dajjal kommer och gör kaos på jorden, uthbutu. Var starka. Var fasta. Gärna tvivla inte, vackla inte fram och tillbaka höger och vänster, utan stå fast på sanningen. Det är också en sak som skyddar från ett dajjal. Wallahu alam. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah nästa lektion. Wassalamu alaikum.